Viaplay F1 Podcast. Den här veckan då, efter en helg som inte har innehållit ett Formel 1-lopp. Det hör inte till vanligheterna den här säsongen, men nu är det racevecka igen och vi ska den här gången till Tyskland och till Nürburgring. Vi kommer tillbaka till Nürburgring för första gången sedan 2013. Och vi kommer att prata Nürburgring och vi ska prata väldigt mycket Honda i dagens sändning. Eller i dagens sändning, men i dagens podcast i vilket fall. Eller hur, Erik?
Ja, det ska vi göra, för vi har med vår internationella kollega Scott Mitchell, som är ju en prominent Formel 1-journalist på hemsidan The Race. Han skriver på din blogg på Teknikens värld.
Det gör han.
Han är på YouTube. Han är med lite överallt.
Ja, han är överallt. Han är ju en korrespondent av rang. Framförallt har han en jäkla bra relation med Honda, vilket är bra att ha såna här gånger då. Alltså han har bra kontakter hos Honda, får ofta bra information därifrån om saker och ting, och det kan ju passa bra då en sån här gång, bara dagarna eller några dagar sedan som vi fick beskedet att Honda alltså lämnar Formel 1 efter säsongen 2021. Men innan vi kommer in på det långa resonemanget så ska vi prata om det som komma skall, Erik. Till att börja med, har vi någon spaning?
Ja, den enda spaningen som jag har är att jag tittar på vädret flera gånger om dagen på Nürburgring. Och det ser faktiskt, just nu i alla fall, så ser det inte så illa ut sett till regn. Men det ser ju illa ut sett till gradantal, för det är 8 grader på lördag och 9 grader på söndagen. Och lite regn sådär, men inte jättemycket.
Jag är sjukt nyfiken på att se om de får igång däcken överhuvudtaget i de där låga temperaturerna som det kommer att handla om. För att nu såg jag precis att de kommer att köra C2, C3, C4. Vilket är inte den mjukaste gummiblandningen. Och det är som sagt en sval helg framför oss då. Däckvärmare till trots så kommer det att bli kämpigt för dem. Låt säga att det är en pace car eller att det till och med regnar som kyler av däcken ordentligt, så kommer det här att bli en väldigt, väldigt intressant historia. Och regn, det är väl närmast en garanti där uppe i Eiffelbergen. Har du kört på GP-slingan?
Det har jag gjort faktiskt, i superregn faktiskt. Och det var faktiskt en kul upplevelse, för då var jag och min pappa där och körde, och då hade vi ju R-däck på, och då var det ju, vi var på en förarkurs på Nordslingan då, och det var ju katastrof, för vi kunde inte ens åka framåt i 30 km i timmen utan att halka av, och då fick vi istället låna av, jag tror att det var typ Mantai Racing eller någonting sånt där. Jag vet inte om det var dem, men vi fick låna några riktiga race regndäck. Och det var faktiskt en cool grej, från att liksom, jag har egentligen aldrig kört på riktiga racedäck. Och det var ju sjukt, alltså när man började få lite confidence med regndäck så var det ju riktigt coolt. Och det var ju inte så många andra på den där förkursen som hade riktiga race-regndäck. Så att vi var ju dyngsnabbast. Och då fick vi i alla fall prova att köra GP-slingan.
Vad tycker du om den?
Alltså, jag tycker alla Formel 1-banor jag har kört på är jättebra.
Nej, men gör du verkligen det?
Men jag har bara kört på en.
Jaha, okej.
Okay. Tror jag.
Men alla banor, om vi säger så, alla banor. Anderstorp är ingen rolig bana. Det är den ju inte, av olika skäl.
Jag får ju aldrig köra någonting. Så, så fort jag får köra, jag tycker det är kul att köra på gatan. Liksom. Så jag är inte, beggars can't be choosers, Jan.
Ja, jag fattar. Nej, men just Nürburgring tycker jag är himla trevlig. Jag hade ju förmånen att vara där när vi var ju där och sände Porsche Carrera Cup som körde ihop med tyska mästerskapet. Och vi direkt sände därifrån, jag och Björn Wirdheim. Och då hade vi en dag på banan efter hela eventet i en bra bil. En Porsche GT3 var det den gången, och fick nöta en hel dag. Jag är på Skrämma livet ur Björn, jag har säkert berättat om det tidigare. I vilket fall som helst, den storyn är ointressant. Det intressanta är vad man fick för upplevelse från själva banan då, och hur man även i den bilen helt plötsligt bara tycker att jag måste ha mer hästkrafter, och det har jag aldrig tänkt att jag skulle komma till den punkten i en bil med över 500 hästar. Men jag tycker det var kul, och hela slingan är ju härlig. Här har vi en bana som svänger lite fram och tillbaka. Den har en kombination av lite hårdare inbromsningar också. Tänker chikanen på baksidan uppe innan man ska ut på start och mål. Även in i första kurvan. Svåra, tekniskt väldigt svåra Mercedes-komplexer till exempel. Många skymda kurvor eller skymda apex som gör en väldigt knepig och manövrerar. Framförallt hitta rätt spår i, tycker jag. Nu är de här killarna proffs, det kommer inte vara något bekymmer för deras del. Men jag tycker det är en intressant bana ändå. Jag tycker det är kul att man kommer tillbaka till Nürburgring.
Och sist vi var där var som sagt 2013 då. Då vann Sebastian Vettel för Red Bull. Han var hårt pressad av Kimi Räikkönen då i Lotus faktiskt. Jag tror att han vann med precis en sekund. Romain Grosjean var också på pallen, trea, också i Lotus. Och Hamilton, som det året var nykomling för Mercedes, startade i pole position då. Och banrekordet, det är från 2004. Det är ett av de där få, ja, det är för att banan inte varit med på kalendern på ett tag, men tidigare så var ju alla banrekord från 2004. Och just i det här fallet då, eftersom vi inte varit där på ett tag, så är det från 2004. Det är Takuma Sato som har satt det, och det är på 1.27.69.
2004, vad 17 körde han då? Var det Jordan han körde?
Bar Honda.
Bar Honda var det? Ja. Mm. Okej, okay. Så den var så pass snabb där alltså. Jag har ju några starka minnen därifrån, ett som vi kommer att komma in på då nu i helgen, våra tv-sändningar då, den här helgen 2007. Jag gjorde mitt allra första race tillsammans med Eje Älg, alltså när vi var bredvid varandra på plats. Mm. Det var 2002 var det, på Nürburgring. Väldigt speciellt då rent allmänt för min del, men jag kom dit i varje fall, och Eje, vi träffades första gången, så ja. Jag började med att träffa Atte Gullbrandsen på hotellet. Min norska kollega som jag hade känt sedan många flera år tillbaka, eftersom han jobbade på Superkanalen, Superchannel då, den här mångfeeds-historien. Men så kom Eje dit och så sa han att tja. Ja, men jag vet vem du är, så jag vet vad du kan, så typ så. Mm. På sitt ejiska vis.
Var det positivt eller negativt?
Jag vet faktiskt inte idag ännu om det var det. Det var väl någonstans mitt emellan, tror jag. Men han har ju en förmåga att liksom markera lite sådär. Och då sköter man sig. Då håller man sig i skinnet. Mm. Men på den tiden, och det är också ett starkt minne. Jag kom ifrån, jag satt ju hemma då på den här tiden med 6 skärmar framför mig i en studio. Och hade full koll på allt. Och så kom jag till ett race på plats. Det var mitt andra på plats bara. För jag hade varit 97 på Monza och sen det här. Och så sätter jag mig ner och så får jag en 16-tums tv. Och så har jag bredvid den en 14-tums tv med timingen på en sida. That's it. Mm. Ingen datakraft, ingen internetuppkoppling, nada. Det var ju total katastrof. Det var ju bara så mycket sämre än att vara hemma och jobba där man hade koll på allting. Så att det var... Det var...
Vet du vad ni hade istället då? Då hade ni de där Marlboro-böckerna.
Ja, just det. Den där tjocka guiden. Ja. Precis.
Grand Prix Guide, så var det. Så fick man slå i den. Det var som en liten bibel typ, ser ut som. Mm. Alltså, med sådana här tunna papper. Och så kunde man slå varenda race. Och det är egentligen bara resultat. Egentligen.
Exakt, men då, exakt.
Det var väl det ni hade att jobba med?
Ja, det var hopplöst. Hopplöst var det på alla sätt och vis.
Inte bättre förr. Ja, det var din första smak av Formel 1 på Nürburgring.
Ja, det var det faktiskt. Det var då bodde jag där, eller var jag där för första gången. Sen har man ju varit nere i Koblenz, alla middagar vi har haft med Fredrika Petersen som bor där nere i Koblenz och hela den grejen. Sådär. Och det är ganska fint där nere vid floden också när man är där. Det är 5-6 mil upp till banan då. Det tar kanske 25-30 minuter. Det beror lite på trafiken. Nu kommer det inte vara så mycket trafik den här gången. Vad är det, 20 000 åskådare de tillåter per dag? Mm.
Ja, högst alltså, tror jag. Jag tror att det är runt 13 000. Nej, jag kan inte siffran helt exakt. Men publik får vara där i alla fall.
Just det. Ja. Och Erik, det är 9:e konfigurationen i F1-sammanhang utav Nürburgring som används idag. 9:e alltså. Det var rätt så många olika varianter.
Mm. Men då inkluderar vi Nordslingen.
Ska men det är ju bara en.
Tillägga då.
Det är 8 andra varianter. Och det har ju varit... Mercedes-komplexet fanns ju till exempel inte i början när jag var där. Första svängen. Nej. Det kom ju till senare. Det här blir också det 41:a GP:et på Nürburgring. Men det inkluderar också Nordslingen som sagt, som slutade användas då 1976 då, efter att Lauda kraschade då i Bergwerk. Och det är ju 19:e gången som GP-slingan används i Formel 1.
Mm. Och den banan byggdes faktiskt 1984, vet jag. Och det var ju en ganska lång process, tror jag, att få till den banan. Men sen så när de väl satte igång så gick det rätt fort då. Men då körde de ju på Hockenheim bara under de åren då. Men sen så började ju Nürburgring komma, och då körde de ofta samtidigt, eller samma år så körde de ju Hockenheim och Nürburgring under ett antal år. Men sen så runt där 2007 så började de alternera. Och det var ju då det började bli Jag vet egentligen inte varför det blev så, men det var väl ekonomiska problem egentligen som gjorde att man körde ett år på Hockenheim och ett år på Nybring och sen så ibland inte alls i Tyskland och sådär. Men jag vet att 2007, då var det ju, det var första året, då hette det faktiskt Europas Grand Prix, men det fanns ingen tysk Grand Prix. För att Hockenheim ägde rättigheterna till Tysklands Grand Prix det året. Så därför fick de heta Europas Grand Prix i alla fall då.
Mm. Just det, och sen har det hetat Luxemburgs Grand Prix vid något tillfälle också då. Och,
och den här helgen heter den Formula One Aramco Grosser Prize der Eiffel, alltså Eiffelbergens Grand Prix. Så det är fjärde namnet som ett GP på Nürburgring har.
Mm.
Bra att veta.
Det är jättebra att veta, absolut toppen att veta. Och nu går vi alltså in i en period med lite race igen då. Det är ju lite lugnare i schemat nu framöver. Det kommer inte att vara lika tätt. Vi har väl två doubleheaders kvar. Det är väl det som gäller. Sen är det lite luft mellan allting då. Och ett av racen som komma skall är ju det i Istanbul, Turkiet. Vi pratade om det tidigare, att de hade ju ambitioner då att ta in 100 000 åskådare och sälja biljetterna väldigt billigt, och så kallade general admission-biljetter. Det kommer inte att bli några åskådare överhuvudtaget.
Nej, de har helt backat på den frågan då. Så att det var ju tur att man inte åkte till... Jag tror att vi faktiskt pratade om det i en tidigare podd, att ja, ska man åka och se på Formel 1 billigt? Jag tror att det var så här, 3 pund skulle en general admission-biljett kosta. Men nu får de väl betala tillbaka de 30 000 biljetter de har sålt eller vad det nu är.
Mm.
Gissar jag i alla fall.
Ja, alltså, det vore väl det rimliga om man säger så. Men som sagt, någon publik kommer inte att vara på plats där. Vi får väl se. Det är ju tyvärr så att situationen runt corona i världen är ju inte, det blir ju inte bättre. Och jag tror säkert att du undersökte till exempel möjligheten för oss att komma till Abu Dhabi, men det var ju i princip omöjligt utan att vidta en massa krångliga åtgärder.
Mm. Ja, och det var faktiskt, det var någonting som vi har väl haft det lite så här inofficiellt som ett fokus då, för att kunna köra vår vanliga produktion kanske när vi kommer till Mellanöstern, att det skulle ha gått så lång tid då, och att det är förhållandevis enkelt att åka till Dubai, har jag råkat känna till då. Men sen så trodde jag att det var, i och med att det är också ett emirat, Abu Dhabi, så trodde jag att det var väl ungefär samma sätt där då, att då behöver man ett PCR-test och sen så kommer man dit och får man testa sig på plats för att kunna åka hem igen då. Så jag trodde inte att det var något större problem, men det är också tydligt då hur olika det är i olika länder. För att åker du till Abu Dhabi så måste du sitta i karantän, självkarantän då, i 14 dagar oavsett vart du kommer ifrån egentligen. Det som Formel 1 håller på med vad gäller Abu Dhabi och Bahrain då, är att då ska du sitta kvar i Bahrain. Jag vet inte exakt hur länge, men det tror jag är tanken, att du ska vara där efter det andra racet, och sen så ska du då chartras direkt till Abu Dhabi, och då är du, anses du fortfarande vara inom bubblan så att säga, i Formel 1-bubblan. Och sen så vet jag då att när man väl kommer till Abu Dhabi, då ska man aldrig få lämna Yas Island där Yas Marina Circuit ligger då. För det är också en Formel 1 biosphere som det kallas då. Så det är fortfarande i allra högsta grad alltså igång det här, trots att det börjar komma lite publik på sina ställen och så. Vilket gör att man kanske tänker så här att ja, men nu börjar det liksom lösa sig, men det är ju ingenting som har löst sig egentligen.
Nej, det enda man väl från min lilla horisont i alla fall kan konstatera, att andelen dödsfall är inte lika många nu som det var i början av pandemin. Så att det får man väl hoppas att det är en trend som fortsätter gå ner eller gå åt rätt håll då, i vilket fall. Hur det än är så pågår pandemin, och det kommer ju garanterat att påverka början på nästa säsong också. Det känns så nu i alla fall. Jag har slutat att liksom ha något... Jag har slutat att se något ljus i tunneln. Jag tycker att det är lite halvgrått hela tiden nu. Och sen så funderar jag inte så mycket på om det finns någon slutdatum. Utan för jag tror inte vi kommer att märka när det har klingat av nämligen. Jo, delvis kommer vi att märka när vårat jobb återgår till det normala. Eller vad vi ska kalla det då. Eller när vi börjar resa igen då. Och hela den biten. Men i övrigt så kommer man nästan inte att märka när det klingar av. Utan vi har redan ändrat beteende så pass mycket. Och det där tror jag kommer att hänga med framöver, utan att det egentligen behövs på samma sätt som det gör idag.
Mm. Men du, vi har fortfarande Nybring framför oss. Du nämnde det första gången du besökte Nybring för att se Formel 1. Jag gjorde det 2001. Jag var innan dig i Formel 1-sammanhang på Nybring. Det är mycket, mycket, mycket stolt för. Jag var på Europas Grand Prix 2001. Jag och en kompis. Efter studenten så tog vi pappas Volvo. Körde ner. Sov i bakluckan. Vi såg många tyskar kissa i närheten av vår bil. För vi trodde att vi hade... Det här var ett helt öppet ställe på campingen där. Och det var ju av en anledning som det var så då. Och sen så kom det att vi fick låsa bilen. Och sen fick man försöka inte röra sig så mycket. För annars satte larmet igång mitt i natten då. Så då det var inget bra. I alla fall, vi levde på frikadellen Brötchen på läktaren där. Och duschade en gång på ett badhus. Jag hälsade på Hans Joachim Stuck nere i Adenau.
Det är lite coolt.
Hälsade på. Det var coolt. Jag gick faktiskt fram till honom och sa så här, hello. Eller vad är det man säger? På...
Guten Tag.
Guten Tag. Guten Tag var det jag sa.
Ich heiße Erik. Ganz gut getreffen.
Ja. Si. Alles zusammen. Kom nu. Elva. Och sen så minns jag så himla väl från det... Det starka, jag vet att Schumacher vann, men det, jag vet också att hans bil gick sönder på väg till griden på de här warm-up laps eller laps to grid. Så han parkerade precis där vi satt. Och så kommer jag ihåg att han hoppade på en sån här BMW-motorcykel och körde tillbaka till depån då för att hämta sin... Jag tror att han var i reservbilen, men han skulle då ta sin vanliga bil då, nu när reservbilen gick sönder. Och då kommer jag ihåg att det dök upp på en sån här reklamblad i en tidning att till och med det såg någonting fyndigt så här, till och med Schumacher kör BMW.
Ja,
det var kul. För att det var en sån här täckt BMW-motorcykel. Det är mitt starkaste minne därifrån. Sen körde vi hem klockan 4 på eftermiddagen och var hemma i Sverige klockan 7. Så körde hela natten hem. Det var en starkt minne.
Du och din kompis, det lät som en jobbig resa.
Så skulle jag inte, bakluckan.
Jag skulle inte göra en sån resa. Jag har aldrig varit den typen.
Men vi var trötta på att sova bland kissande tyskar i bakluckan.
Ja, jag fattar det. Så man vill ju fly därifrån. Hur som helst. Räkna med busväder i alla fall när man åker till Nürburgring. Jag tror inte det är så himla många svenskar som kommer att vara där den här helgen. Men vi kommer ju få följa racet i alla fall. Och någonstans mellan 7, 8, 9, 10 grader kommer det vara. Och kallt. Jag har faktiskt sett, undrar om det inte var en av helg när man körde lite sent på året, att det faktiskt snöade under något av träningspassen. Så att det är ju ett superspeciellt ställe och det ska bli kul att se hur alla hanterar det här. Det är ju lite knepigt ändå att komma tillbaka till ställen där man inte har varit på så länge, där man inte har data från de här moderna bilarna och så vidare. Man vet ju liksom inte vad man har att vänta sig. Sen tror jag inte att det avviker så himla mycket att komma till respektive banor i hur man förbereder sig. Vi tror ju alltid att man har någon slags magic setup på bilen för varje bana, men det tror inte jag existerar om jag ska vara ärlig. Visst, vissa place behöver kanske justering av ride height eller man behöver lite annan fjädring och sådana saker, men i huvudsak så har man ju sin setup på bilen som man börjar med och sen så jobbar man utifrån det, och den är ju framtestad via de simulationer som man kan göra hemma i fabriken. Så att det här ska bli, men jag tycker det ska bli kul. Det ska bli intressant att se Nürburgringen. När man tittar på den själva banan, den första kurvan där, kan bli mycket omkörningar, mycket fina hjul mot hjulfight genom Mercedes-komplexet. Det var väl här också som Marcus Ericsson vann sitt senaste race, va? Var det inte på Nürburgring 2013 i en dammsbil? Jag tror det. Om jag inte minns alldeles fel.
Får vi snabbt gå vidare och
ja, det tycker jag.
Att ingen kollar upp det där om det är fel.
Vi skenar hejvilt. Då har vi pratat en hel del om kommande race då. Tysklands Grand Prix på Nürburgring som blir en ny bekantskap för många i alla fall då, även om Formel 1 kommer tillbaka dit för första gången sedan 2013. Men Erik, en viktig fråga som många ställer sig nu, det är ju det här med Honda, eller hur?
Ja, precis. Det var ju tidigare i förra veckan som de meddelade, som en liten chock måste jag säga, absolut för min del i alla fall, att de skulle lämna Formel 1 efter 2021. Ja,
det kom som en blixt från klar himmel för oss allihop, tror jag, och även det etablerade Formel 1-etablissemanget journalistiskt. Men vi har ju förmånen att kunna ha med en kille som har bra koll på det här och som har en bra relation med Honda just. Welcome to the podcast, Scott Mitchell.
Thank you. Good to be back.
I'm saying that you have a good relationship with Honda. I know you know some good people within the company, within the Formula One operation. So the key question here is why is Honda leaving Formula One after 2021?
Yeah, I think there is a sort of sadder kind of philosophical answer, which is that Honda's not really the same company that it used to be. I spoke to someone who their lifelong dream was to work for Honda, and they are now a part of their F1 operation. It's like what Ferrari is to Italian fans, because Honda is just that big automotive giant, but it has such a great motorsport history. Like, you want to be an engineer at Honda, or you want to work within the operation, and Honda has always had motorsport in its DNA, and it still says that it has motorsport in its DNA. That's why it's only Formula One that it's withdrawing from, and it's still going to do other stuff. But internally, or at least on the Formula One side, they think that this decision has been made because Honda just isn't the same company that it used to be. And what that company is now is one that is focusing so much on the automotive side of the business, and its justification is that it needs to invest a lot of money, a lot of technical resource, a lot of human resource. It's not all financial, but that's obviously a big part of it. They need to redirect all of this energy and resource and focus to achieving some pretty big automotive targets. There's no need to go into huge specifics about obviously what the car manufacturers are dealing with, but Honda specifically want to have 2/3 of their sales by 2030. They want 2/3 of them to be electric, and by 2050 they want to be carbon neutral. And basically what Honda's saying is that to achieve that, they can't have however much money they're spending, however many people they have working on F1 engines, when they desperately need to look at new engine technologies, new energies and stuff like this.
So there's a resource question rather than, both personnel and financial resource question rather than they don't want to spend that money on Formula One, really?
I think so. That was definitely the overriding message when they announced it, and when they were trying to explain their decision afterwards. It's inevitably led to questions about whether that's really the reason, or as you say, whether it's sort of more of a bigger, they don't want to be in F1 anymore, and this is kind of a convenient excuse not to. I know that privately within F1, the organization itself, the championship itself, it's not gone down very well with Honda using sustainability and future tech as a reason for them not being in Formula One, because F1 thinks that it's doing a really good job on that side. It's got road relevant technology, and also as you guys might well have discussed before, they've got pretty big ambitions and targets on the sustainability side as well. You know, Honda doesn't want to be carbon neutral as a company until 2050. F1's looking to achieve that in 10 years, in 2030. So F1 kind of feels like, well, hang on a second, all these things you say you want to achieve, is that's what we're trying to achieve, so why not do it here? I think the truth is somewhere in between. I think that there are two divisions within Honda. One that want to carry on in Formula One and want to have this flagship motorsport program, but the other, which ultimately make the decisions, they count the money, they decide where resource goes, they don't see the financial value in persevering in F1, when I think Honda, or these people within Honda, think that they've got sort of loftier ambitions that F1 just doesn't really fit in with.
I just wonder if, like, what do you guys think about this? Does this say anything in a larger sense about Formula One being relevant to car manufacturers in the future?
I think they are two slightly different topics, because they are fundamentally linked to this. If Honda didn't have to, or didn't feel like it needed to make big gains in other areas of technology that Formula One obviously doesn't facilitate, whether that's creating or developing new energies or new technologies within a non-combustion engine, so whether that's electric or maybe hydrogen or that sort of thing. There is an element of that, but at the same time, the other three manufacturers have been quite keen to shout more about what F1 actually gives them from a technical point of view, and Honda says that everything they've learned doing Formula One for the last few years will help them in what they go on to achieve now. And F1 is in the process of trying to work out what it does next. So when the next generation engine comes in the mid-2020s, how's that technology going to evolve? There's going to be the new, more sustainable fuel that gets introduced over the next few years as well. So it's not the F1 standing still. So it's difficult to kind of reconcile the Honda logic with what it says about F1 from a bigger picture point of view. I think it just shows more than anything how difficult it is for F1 to please everybody, because Honda doesn't know what the next gen technology is. That's why it's having to divert all of this resource into trying to find that out and improve it and make their next generation of Honda more suitable for that future. But if Honda doesn't know and the automotive industry doesn't know, how's F1 supposed to know? In which case F1 can still be, I think anyway, can still be the laboratory that it's been for safety, that it's been for the combustion engine, that it's been for brakes and tires and everything for 70 years or longer if you go back beyond the history of the World Championship, and it can still play a part in that. So it's not irrelevant from an engine point of view. It's just never going to be all things to all people.
Because I spoke with Pat Simmons on the Formula One broadcaster workshop in January just about this. And we have that interview somewhere in the podcast library if you want to hear it again. But he pretty much says exactly that they can't make a decision on the next generation of engines because they don't know what will be relevant in just a few years. But the point being, which I think is strange in a way, that when they've invested all this money, Honda and Renault and Ferrari and Mercedes, all the other engine manufacturers, they have a say in where they're going, if they're there. But now when they step out, they don't have a say anymore, which is, you know, it's a bit strange leaving at this point, I think.
Yeah. I think that Honda, I'm having a problem with their commitment. I mean, the commitment is, they are like coming and going and coming and going, and where is the commitment? Are they committed, or is it a Japanese thing? Or I mean, what do they actually want with coming to Formula One? I don't really know.
Well, I think this is what this sort of comes back to what I was saying about Honda just not being the company that it used to be, and it can say all it likes that the DNA is motorsport and they will always be a part of that, but I don't really know how true that is, because if you look at the IndyCar project, for example, on that side, as far as I understand, that is almost, if not exclusively, funded by a specific American performance arm. It's just the Honda name. It's not a Japan project. They've ruled out in the short term joining Formula E, so they're obviously not interested in going down that route. They've obviously got lots of little customer racing things, like in touring cars and that sort of thing. But where are they? Where, if they care so much about motorsport, this company that motorsport has been such an inherent and important part of over the years, like, where are they now? And they're going to be losing the Formula One presence, which is going to be a huge loss to them, because they've always been this big aspirational company in Japan. Like I said, for a lot of people growing up that care about cars and automotive and tech, they want to work for Honda. Where's that inspiration going to come from if you don't have that flagship? So
it's quite contradictive to get the message yesterday that Honda is going on in IndyCar. And for me, or for general people, I think that the message is coming from the same delivery address, from the same address, which is Honda. Mm. And Honda says, we can't be in Formula One, we need to do this, but we can be in IndyCar. But it's the same. I don't know how you see it, but to me it gets kind of contradictive.
I think it just proves that the F1 decision isn't because they see F1 as irrelevant, because there is less relevant technology in IndyCar. IndyCar is massively behind F1 on the engine side and going down turbo hybrid routes and stuff like this. So it just it shows, I think, that it's purely a cost-driven decision. It's a resource-driven decision rather than F1 not offering enough. Because if F1 doesn't offer enough, then there's no way IndyCar offers enough. But Honda doesn't have to pay for that IndyCar project. It's achieving something completely different for them. And it's not just... Honda doesn't just write a check for people in Europe to do all of their work on the F1 engine. It's a huge facility at Sakura in Japan that takes up an enormous amount of funding. It uses equipment. It uses people power, brain power. And if you don't have that being spent on F1, then that's a massive asset for Honda to deploy in other areas.
I happen to know, though, that what you said, you mentioned that as well, Scott, that the IndyCar deal that IndyCar has with Honda is with HPD, Honda Performance Development, and that's a Californian, like a sister company to Honda, rather. And that's where the investment in IndyCar comes from, as far as I'm aware. But anyways, let's move on and let me ask you a question. We kind of been into what now for Honda. We don't really know yet, but I'm adding another question, is what now for Formula One? Because we know that it's very difficult to find a new engine manufacturer, and there's three left. And there was a big deal when Honda came in, and now we know that the engine regulations are going to be there until 2026, right?
I think so. Yeah, it's sort of it's a slightly moving target because we don't know how long exactly they want to keep pushing it back, but around their mid-2020s at the earliest.
So what are going to do? Like, are Formula One happy with three? I mean, they would be more happy with four, but are they, like, considering where things are they fine with three?
I think there would already have been a huge amount of conversation and thinking going on in the background. I spoke to Gilles Simon earlier this year, who is basically sort of the central figure when it comes to the FIA determining new technologies for their leading championships. And it's really interesting actually hearing all of the stuff that F1 does do behind the scenes. They have... they have huge research projects with universities and institutes that are doing really good work on battery cell technology and new energies and all of this. So all of this is already going on. But what the Honda issue will do is now bring it into the foreground. So all of this stuff that has been done in private, we will now start to see, hopefully, a little bit more clarity about what they're thinking. They definitely won't be happy with three manufacturers because this is a huge failure for the V6 turbo hybrid era. It's the equivalent of Haas dropping back off the grid again, because you've got the most recent addition in that discipline and competition suddenly saying, we don't want to do this anymore, so we're out. And they haven't had anyone else come in. So it's very bad. There's no one on the horizon as well. We know that there was a sort of private Porsche project a few years ago, sort of not theoretical, because they did actually build a real engine, but just looking at that as the basis of if we went down that direction, what kind of engine would we be produced? I don't remember, unless they did it without me noticing, I don't remember Porsche ever coming into Formula One. So obviously that didn't go anywhere. So that it's really difficult. I think that the next generation Formula One engine is not going to be the solution. One of my colleagues, Mark Hughes, has sort of advocated this as well, in that basically F1 now needs like an intermediate step. And I'm just going to name check him because I don't want to take credit for someone else's idea. But I think it's quite clever for F1 to now think of some kind of intermediate step. So whether that's the current generation engine with a simplified energy recovery system, there was all this talk a couple of years ago about dropping the MGUH, the part of the hybrid system that obviously takes the like exhaust gases and has a very important role to play, but is super, super complicated. Do you get rid of that? I personally think that F1 needs to seriously consider whether there's a scope for a hybrid equivalent of a spec engine, because while that is traditionally not F1, and the DNA argument always gets used to kill ideas like this because F1 needs to be an engine formula, I'm sure there might be people listening to this who do really care about engine manufacturers producing their own engines, but I personally don't. And I don't think it makes any difference if I see a Mercedes or a Ferrari or a McLaren win a race, what engine they've got in the back. The exception being when Pierre Gasly won at Monza, ironically with a Honda, because for AlphaTauri, for the second Red Bull team winning with Honda, there was a really special relationship there. So it was kind of a nice story on its own. But apart from that, I think F1 should seriously consider whether dumbing down the engine is a bad way to put it, but you know what I mean? Like, try and have a modern version of the Cosworth DFV. Yeah,
is that
possible?
Exactly. And that's the cool thing, I think, because there are engine manufacturers as Cosworth that is not affiliated with anyone. And that's a good brand to have in Formula One again, from my personal opinion.
All right, let's move on again. So the next question is, what's going to happen with Red Bull? What now for Red Bull? Scott, tell us.
Well, I think we could basically have listeners send in answers on a postcard, basically, and that would be a pretty good summary of the various options that they have available, because every option available to Red Bull at the moment comes with a huge con. So this is not as simple as what's our preferred option. I think they have to pick what's the least worst, because as it stands, the information we have at the moment, what's available, a return to Renault looks the most likely, or at least the simplest option. They hate each other. Red Bull and Renault have not got a good relationship, and they burnt their bridges back in 2018 with a really messy divorce.
But do you still think it is like that? It's business, this. No one they cannot afford to be thinking that far back. I mean, now it's new days.
But look at Honda and Fernando Alonso at Indy 500. It runs deep.
Yeah, sure. But yeah, it goes deep. But I think that's quite unprofessional to make emotions dictate what you're going to do business-wise.
It is, but an emotional, emotional and immature reaction is exactly what led to their relationship falling apart in the first place. All of the public digs, and it's continued, hasn't it? Yep. It was like Cyril Abitbol, the Renault boss, only a few weeks ago was saying that Red Bull has missed a trick in F1 by not having its own, by being separate to its engine supplier, and you can't win in Formula One unless both your engine and race team are from the same place, which is ironic considering Renault has a race team in the UK and an engine department in France. So they are literally not in the same place.
No, but that, it's super interesting, I think, because I remember us talking about this, Janne, when it happened. Like, why in the name of baby Jesus are they why are they complaining that much front and center? There was no reason to do that, even though they were disappointed at Red Bull, that Red Bull was disappointed with the Renault performance at that time. But why? Because they know that nothing is forever in Formula One.
No, it's not. But somehow, especially from the Red Bull side, I think that they do things really thinking that they can make a change. So what it's a lot of lobbying going on, right? And that's what I think that Red Bull think they're doing. But as you said, Scott, they're burning bridges.
How many instances are there of people with money thinking they can get away with throwing their weight around, and money fixes everything, right? Yeah. So ultimately, if that's your solution, if it ends up being bad, then Red Bull will just find a way to either fund something different, or there's always the threat, isn't it? We've got loads of money, we've got loads of resource. If we don't like what F1's turning into, maybe we're going to go and race in Le Mans, or we'll go and do IndyCar. Same as Ferrari. Yep. You just throw your weight around wherever you can.
But listen, the money for buying or leasing an engine is like 15 million euro, right? Per team. So is 30 million euro, is that money that Renault needs from having two more teams, or is it costing them more than what they gain? Do you understand the question?
I think because they have the infrastructure in place and they've been supplying multiple teams for a while, on that side of things, that they have most of the stuff that would cost the most money in that. There would be complications because they'd have to work out dyno time, testing time. Would Red Bull and AlphaTauri, would they switch to the same fuel and oil supplier? If they don't, how do you get more dyno time for them? And it detracts from what you're trying to achieve with the works team. But at the same time, 30 million euros is something that a manufacturer like Renault's not going to turn its nose up at, especially when they're losing their customer McLaren to Mercedes for next year. So there's a commercial and a performance element to it, because the more engines you have running on track, the more information you gain.
But then we have, so Renault is the most likely scenario in terms of engine suppliers to Red Bull from 2022. And there's also the fact that Renault have to supply Red Bull if they need engines at that time due to regulations.
Yeah, exactly. So that's why they're the most likely. Even though we just spent a few minutes saying why they hate each other, why they would never go back to working with each other, that's the only reason they're the most likely. They are the most... they're the ones with the most free resource to do it, because Mercedes currently supply, or will supply from next year, four teams. Ferrari has three teams. Renault has the extra capacity to do it. But as you mentioned there, Eric, it is enshrined in the regulations. I won't read out what the equation is. It's a very F1 needlessly complex equation. But they basically work out which engine manufacturer has to supply a team that doesn't have an engine. The idea being they put this into the regulations a few years ago to make sure that no team ever ended up without an engine supplier. And it basically gives the FIA the power to tell a manufacturer, you have to supply this team, and then they have to go away and come up with a commercial agreement within the 15 million euro as well that you mentioned, Jana.
So can the relationship between Red Bull and Renault be fixed? Can it get fixed? Can someone broke it?
We all know about like marriages of convenience. Sometimes they have to work, and I think it could be repaired to the point where it serves Red Bull as an interim solution. A little bit like we were talking about with the engine tech for Formula One. I don't think their next move is necessarily going to be the best move for them. So basically, I think from Renault's point of view, they'll be happy to take the money. There'll be a huge element of satisfaction within the company as well. I bet that would be the sort of very political, very upper management kind of thing that makes Renault, that will go down really well in the boardroom, because it'll be like, oh, this lot that caused us no end of problems 2 or 3 years ago, to the point we should remember that Red Bull weren't even officially running Renault engines at the end of that partnership. They were rebranding them under a wristwatch name. They were powered by stopwatches by the end of it. I think Renault will love that. And from Red Bull's point of view, Renault has improved. Since they split, the Renault engine's better now. It still has some reliability problems, but it's much better reliability-wise, and it looks really good performance-wise.
So then we have Renault. That's the probable answer to the question, but what about Ferrari and Mercedes in short?
I would be surprised if either of Ferrari or Mercedes wanted to supply a direct rival. But I suppose it's not completely out of the question, because Mercedes is going to supply McLaren from next year. And McLaren has grand ambitions to get back to the front of F1. Plus, there are new technical rules coming in. So there is potential for McLaren to be a competitor to Mercedes, and that hasn't stopped that deal. But Mercedes would then have to be taking on a fifth and potentially sixth team in Red Bull and AlphaTauri. I don't know if they've got the production resource to do that. And Ferrari, as far as I'm aware, would have absolutely zero interest in supplying Red Bull.
But then keep your enemies closer. That's a saying, right?
it is. But I think the risk for Ferrari at the moment, for example, is there are so many problems, they're almost certainly going to get beaten by their new customer if they did that. And I just think with Mercedes, sometimes there's been a suggestion over the last couple of years that maybe they've stretched themselves too thin on the production side. You know, there's been a few little niggling reliability problems, I think probably since 2018. Every time there's just sort of a little thing, usually on the customer side, but I think even, you know, Bottas has had an engine failure at the end of last year, if you remember, when I think it was in Brazil. The reason Mercedes is so good is because it knows what it can and can't do, and I don't know, supplying six teams would be a huge stretch. So,
but the weak side of being Red Bull is that they have so much problems becoming a manufacturer team together with an engine manufacturer, which is probably not going to happen for a long, long time. They have this sort of together with Honda, but they are not going to be like Mercedes to have everything in-house, or like Ferrari also having it in-house, or Renault if they have the engine factory somewhere, but they work closely together and everyone knows what everyone is doing within the company. Red Bull should be aware of this. They are aware of it, I know that, but they should be more, should we say that they should take care of their relations better, considering the situation they're in.
They might have even taken the Honda stuff for granted, because that was such a good fit for them. The way they worked together was really good. They had a really nice working dynamic. Max Verstappen really liked Honda. Honda adored Max Verstappen. He was hero worshipped in Japan. It was they saw him as basically like a modern version of Senna. It was that big a deal. But unfortunately, what you have in that direct relationship isn't necessarily reflective of what the company thought. And now the rug's been pulled from underneath Red Bull by the boardroom in Tokyo. And so now they will go from being in every aspect apart from the name, a works team. You know, Honda was doing everything for what Red Bull needed from a car perspective. And that's a big part of why Mercedes is as good as it is. Because you've got the car division at Brackley in the UK and the engine division in Brixworth working in perfect harmony, and Red Bull, unless they magic up their own engine program, they're not going to have that.
About that, because there are rumors flying around that they would be able to buy the what Honda's produced so far and just keep on developing it themselves, or maybe leasing it out to another brand. I mean, we see a lot of those corporations or cooperations nowadays in Formula One, with Alfa Romeo being in Sauber without not really doing the technical part. It's pretty much a white label solution to stuff. How do you guys see that as a potential solution?
I would be amazed if Red Bull hasn't asked the question. How much, you know, would you be willing to sell your IP, and how much would it cost us? And then the second part of that, if Honda say yes, is does Red Bull have someone ready to actually make that happen in reality? The good thing is that this isn't happening at the end of this season, it's happening at the end of 2021. So Red Bull has, let's say, 12 or 15 months to put in place the infrastructure in Milton Keynes for an engine division. And I mean, it's not going to be the work of a moment, but they're not going to have to develop an all-new engine, because the engine that gets introduced in 2021 is going to be frozen for four seasons. Mm. So what they would have to work on upgrades, they would have to work on maintenance, but would you necessarily need the fully fledged all singing, all dancing infrastructure to develop a new engine design? So, and there's space there. The factory that they have in Milton Keynes is huge. They've been constantly expanding. They've been doing the Aston Martin hypercar project as well.
Doesn't Honda have something in Milton Keynes as well?
Yeah, exactly. Yeah. So Honda have their own facility there, yeah, as well. So logistically, I don't think it's as big an obstacle as it might sound on the surface. And I'm pretty sure that at some point, Red Bull and like McLaren, they've always made like a little bit of noise about whether they could or couldn't. The difference is they've never had potentially the opportunity to take someone else's work. The other question there would be, does that breach any kind of FIA regulation? Because this year has not been very good for people trying to claim intellectual property as their own, has it?
No, it hasn't. And when I got the question immediately after, I said, no way. No way Red Bull is going to produce their own engine or even take care of the factory. But the more we have, the more the time has gone and the more you think about it, maybe it's a possibility still. But I think it will cost them a lot of money, because the money Honda has put into this project, they're not going to give it away for free.
Especially not to another automotive company or engine manufacturer. So I think it's more realistic if it's Red Bull that takes it on. But if it's going to be Red Bull takes it on to then get Cosworth or Porsche or Audi or someone in to then do, why would Honda give their the IP that they've spent millions, probably billions, developing over the last 6 years? Yeah. Why would they then give that to another car?
However, no, but they could. I mean, it's all in a potential agreement. If I'm just shooting from hip here, but say it like this: Red Bull does the deal with Honda, and they have a guarantee that they are going to take care of for say the remainder of that engine regulation time. They're going to do it themselves in house, but they're going to be able to sell the name of that engine to someone. Similar to what Sauber does with Alfa Romeo or Racing Point with Aston Martin. And they can just say, because I mean, they did it before with Tag Heuer, as you mentioned, but the difference being that they are taking care of it themselves, then they can recoup the costs of doing that, maybe by saying that, well, Porsche is now on board with us, even though it's not 100% true. Something like that.
Yeah, well, okay, interesting. Let's see what happens. We don't really know. I guess we will find out in due time. Another interesting topic around this whole thing is what's going to happen to Max Verstappen, because there is a rumor that he can, as soon as Honda leaves Red Bull, he's out. He can leave the team without breaching the contract. Is there any truth in that? I know that contracts are secret and confidential and stuff, but
So Max will definitely have certain clauses within his contract, and I don't trust anything that Red Bull denies, because last year they were denying that Max had to be in a certain position by the summer break to avoid an exit clause. And anyone who's watched Drive to Survive, the second season of that, will be able to see. The very first episode, I think Christian Horner admits that if he's not third place by the summer break, then he's a free agent for 2020 before his contract expired. So don't trust anything they say in terms of denying something. I'm pretty sure there will be some kind of wording around the engine. I would be surprised if Red Bull let themselves be so vulnerable as to it. If Honda leaves, Max is allowed to leave at a certain time. But I'm pretty sure for Max to have signed a long-term deal like he did, there would have to have been some kind of provision for works engines or a top, something like that, which might be the clincher. So if then Red Bull were to go back and sign a Renault deal, a customer engine deal for 2022, maybe that is the sort of thing that would activate Max's exit clause. Mm.
Okay, if Red Bull were to take over the engines they have, do you think that Max would stay then, just to keep on the relationship he has and the cooperation he has with the team, which is working very well, as I see it anyway?
I think they would still need to sell him on it, to be honest, because they would need to show him that they've got the expertise to actually do it, because it's not like Honda's got the best engine in F1 at the moment anyway. So even just taking over running the best engine in Formula One, that's a bit of an easier sell, isn't it? If Max knows that he's going to still have the top product, that's one thing, but they need to develop it and improve it. Can Red Bull do that? Could Red Bull's new engine partner do that? I think that's the the sort of thing that he needs personally to be convinced
However, where is he supposed to go if not stay with Red Bull? Because there's the, like, of course, they could, Mercedes could get rid of Bottas, but would they want to field him together with Hamilton? That's a.
But do we know for how long Hamilton's going to stay?
No, of course not. But still, it's pretty soon, this. I mean, if it's... So, if he signs...
A little over a year.
Yeah, if he signs a three-year deal, as he's expected, I'm talking about Hamilton, then it's going to be difficult to have Verstappen and Hamilton in the same team, I think, and the same thing with Carlos Sainz and Charles Leclerc. I mean, it's... what I'm saying is that Verstappen might not have a lot of different, better options anyways.
For 2022, I think all bets are off where who would be willing to sign Max, because it's very, very easy for Mercedes and Ferrari to turn around and say they would not pair Verstappen with Hamilton or Leclerc when he's not available. Mm. That's a very, very easy situation for them to dismiss. It's not very often someone like Max is on the market. So I would not rule out. I always thought that if Red Bull Honda came up short, if Max lost faith in Red Bull in any way, that would be the moment he goes to Brackley, to Mercedes, or whatever the Mercedes team is called. If Mercedes left in a year or 3 years or whatever, I always saw Max at being in that team at some point, and I genuinely believe that Honda's exit pushes him closer to that than he was before. How likely is obviously impossible to say about knowing the contractual terms, but we're now into October. This much anticipated, much expected new Lewis Hamilton deal is still not signed. That's still not done. Valtteri Bottas hasn't exactly had the most convincing of seasons since his new contract was done. George Russell is doing, I think, a very good job at Williams, but there's still serious question marks over him racing in the midfield. Esteban Ocon's getting his backside kicked by Daniel Ricciardo at Renault. Who is there to lead whatever Mercedes is after Hamilton, other than Max Verstappen? So I don't rule it out for 2022 or 2022 or 2023. Maybe that will be the move.
You have some good arguments there. I'll give you that.
But that's great.
Yeah, but there's regarding next year, I've been pretty sure we've been speaking about it quite a lot, Janne, about the potential Formula 2 drivers entering Formula 1 for 2021. And I've been fairly certain that Mick Schumacher will replace Giovinazzi there, and also that Kvyat would make space for Yuki Tsunoda, the young Japanese driver who's backed by Honda. What happens to him now?
I think he's still in exactly the same place, because he was obviously a Honda protege in Japan. He won Japanese Formula 4 with Honda. But when he stepped up to Formula 3 last year, he became a fully fledged Red Bull junior as well. So he was Honda's protege, and he still runs the I think it's the Formula Dream like project logo and stuff like that. But he then became part of the Red Bull family, and he was really good in Formula 3 with a Genza team that isn't, like, you know, it's just nothing special at all. Yuki won a race and earned what I think there was an expectation he'd do a second year in F3, but Red Bull and Honda were so convinced that they were like, actually, we want to put him in a proper F2 team. So they've done that, and he's been exceptional this year. He's so fast. He's been really unlucky in a couple of the races. I think he'd actually be more in title contention than he is if circumstances had gone in his way. And I think outside of Mick Schumacher and Callum Ilott, I think he's been the star of the F2 season. So he's probably not going to win the title, but he has still been extremely impressive, to the point where I think Red Bull now just treats him as one of its own. And Honda will still be on the grid next year, so I think there will still be something to be gained from him going into the AlphaTauri seat from a Honda perspective, from a Red Bull and AlphaTauri's perspective as well. They'll gain from that. And then by extension, if Yuki is as good as he looks, then Red Bull's finally answered this long running talent pool problem, because they're not exactly packed with options, are they, right outside Formula One at the moment?
No, it's not. It's definitely not. And Yuki Tsunoda would be an interesting driver to see in Formula One. And I guess looking at how Japanese companies have worked back in time, that they still continue to back their drivers. So if Yuki Tsunoda would to come into Formula One and maybe need some financial support, they would still be there, even though Honda is not in Formula One, sort of. So I think he has a good chance of staying if he is as good as he has shown so far and do a good junior test in Abu Dhabi and all that, and that the big guys can agree on the things. And I'm pretty sure he's going to be on the grid next year.
Japan is a big good market for Formula One in general, for Red Bull, of course. Then, and I actually, like, just thinking about it now, when I was at the Indy 500 last year, I met 3 Japanese journalists in the media center there, and I asked, like, so are you covering the whole season, or are you just doing the Indy 500? And they were like, no, we cover Sato all the time. So they were living in the US, only covering Takuma Sato, 3 people, which was pretty amazing. That says a lot about, I think, what racing is in Japan as well.
Yeah, there is a huge market there. I know that when Gasly won at Monza, Red Bull sold out of AlphaTauri Gasly caps, like, basically overnight, like Monday morning, just completely gone. It was big news. So when Verstappen won in Austria in 2019, the first Red Bull Honda win, the headline was Honda wins again, basically, in Japan. That was the big story. And then in this year at Monza, because Gasly is now treated as basically one of their own, it wasn't AlphaTauri wins or Honda wins, it was Gasly wins. So when they have someone that they embrace and latch onto, they become a superstar in Japan,
which is really cool. Okay, a long discussion about Honda. I think it's an interesting one. Thank you so much, Scott Mitchell, for your input and knowledge around this stuff. I know that you later on have an interview with someone at Honda. Maybe we can get some additional information regarding their future and what's in the bag for them. A lot of other rumors going on at the moment as well. Mercedes has some things coming up in a few weeks' time, and let's see what the future has. Maybe you're sooner rather than later back on the podcast.
I'd hope so. As long as that doesn't derail the podcast ascension into being ever more popular and successful, and also doesn't, you know, create a some kind of turf war between me and Eric. We've been very civil with each other.
It's just for
show. So.
It's just for show.
But listen, you have voted, yeah?
I have. Yes. Good. Yeah. Because congratulations. Keep up the good work. You're going to. You'll have a better chance of winning if you don't invite me back onto the podcast. But I appreciate you falling on that sword.
Well,
for me.
Listen, we don't
depends
care.
On
we don't
how, care. We how love many you, friends you ask to vote in England now.
Oh, well, yeah, loads.
That's good.
Right. Yeah, however many votes you win by, that's how many people I ask.
Oh, that's good. So. Oh, perfect. Nice. All right. Talk to you next week then.
All right. Okay. Excellent. All right. Thank you.
Ja, det var Scott Mitchell där. Ett långt och innehållsrikt samtal med vår brittiske kollega då, angående det här med att Honda alltså kliver av Formel 1 efter nästa säsong. Ett lite kontroversiellt beslut trots allt då, som kan få rätt stora återverkningar för åtminstone Red Bull och kanske också för Max Verstappen, vem vet, även för de övriga teamen i Formel 1. Hur än är med den saken, vi får komma tillbaka till det framöver när vi vet lite mer om den här frågan. Nu ska vi ägna oss åt någonting som är väldigt kul med svenska ögon. Vi har nämligen fått tag i och väckt en nykorad mästare i Formula Regional Americas. Jag pratar förstås om Linus Lundqvist. God morgon, Linus. När man har vunnit ett mästerskap måste ju den första frågan självklart bli: hur känns det?
Jo, nej, men det gamla klassiska svaret, det känns extremt bra. Jag menar, det var faktiskt lite svårt igår att sätta ord på känslan, för där och då så var det väldigt mycket, och man ganska snabbt så blickade man ju tillbaka bara 6 månader sen, och då var det ens osäker om jag skulle köra någonting i år. Så sen då kunna stå här idag och kunna se som mästare var ju ett extremt bra halvår för vår del, och det har ju varit en riktig drömsäsong för vår del också. Så det var mycket glädje och liksom lycka, och även lite, vad ska jag säga, det var ju en liten tyngd som släppte från axlarna, som det alltid är liksom när du är ute och jagar efter ett mästerskap. Så jättekul.
Vad roligt. Kan du berätta lite grann om året som har varit då, där hur ni hamnade där? Du var ju med i våran studio inför den här konstiga Formel 1-säsongen då, innan vi hade startat så att säga, och berättade om det. Men påminn oss gärna om varför ni valde den här vägen och hur det har funkat, tycker du?
Exakt. Och det, som sagt, tidigare så körde vi det europeiska, eller Euroformula, Formel 3-mästerskapet förra året i Europa, och målet var väl kanske fortsätta Europa just på det spåret, men rent ekonomiskt och budgetmässigt så blev det för tufft, och tittade på lite olika alternativ. Och sen då så när Honda gick ut med sitt scholarship, som egentligen var det största anledningen till att det här mästerskapet blev intressant för vår del, och det scholarshipet innebär egentligen att mästaren av det här mästerskapet får en fullt finansierad sits i Indy Lights nästa säsong. Och det är ju för alla unga racingförare ett incitament som är väldigt, väldigt trevligt. Och då dök den här möjligheten upp att köra med även det mästarteamet och Global Racing Group som jag tävlar med. Och planen var ju att jag skulle flyga ner. Men sen så precis då i samma veva så flög ju corona in och ställde till det lite. Sen var det lite sista minuten, för problemet för mig att komma in i USA var inte helt lätt att ta sig runt, utan jag var ju tvungen att åka till Mexiko i 2 veckor, sitta i karantän där, sen komma in i landet 12-13 dagar innan första racet, göra en testdag i bilen och sen så åka iväg till Mid-Ohio för första racet. Så det var väldigt intensivt när det väl satt igång, och det var kanske inte de bästa förberedelserna jag haft, men vi lyckades snurra runt väldigt, väldigt bra och vinna de 2 första racen också.
Just det, och vinna, det har ju liksom varit en röd tråd genom hela den här säsongen då, för då har ju sopat banan egentligen med det här mästerskapet, kan man väl säga. Jag har ärligt talat ingen koll på hur bra Formula Regional Americas är, och jag vet att du kommer inte att säga att det är skitdåligt motstånd och jag var superduktig och vann mot allihopa. Men ärligt, hur bedömer du det då efter att ha kört brittiska F3 och sådär? Hur starka var de du har kört mot?
Vi säger så här, det skedde ju en grej, eftersom Indy Lights-mästerskapet i år tyvärr inte kördes, så hände det ju en grej bara ett par veckor innan vår säsongstart. Och det var ju att ett par team och ett par förare från det mästerskapet anslöt till vårt mästerskap. Och det var ju någonting som ett höjde antalet bilar, men även så höjde det ju statusen på mästerskapet väldigt, väldigt mycket. Så med tanke på det så måste jag ändå säga att det har varit alltså ganska tuff mästerskap, och den där jag säger som titta på de andra förarnas CV och de som kör i mästerskapet, så får man liksom bilda sin egen uppfattning. Men jag kan säga att det har inte varit lätt för vår del heller, eller för min del, att visst, vi har ju 12 vinster, men det har ju varit extremt hårt jobb som ligger bakom det också, och det har ju inte varit liksom raka segrar hela tiden, utan det kan ju vara små grejer som har hjälpt oss liksom på vägen. Det märkte vi bara nu liksom i senaste race, att det är viktigt till exempel är att få till en bra start och alltid kvala bra. För det är svårt att ligga bakom. Även om du är mycket, mycket snabbare, så är det svårt att köra.
Jag brukar säga att alla som vinner ett mästerskap och vinner race har det där lilla extra. Och det kan man konstatera då att du har skaffat det nu. Det här är din andra mästerskapsvinst dessutom nu då. Och en otroligt imponerande rad av segrar och pole positions rakt igenom hela den här säsongen. Precis som du själv var inne på då, $1 million i scholarship då till en säsong i Indy Lights. Vad vet du om Indy Lights framtid och hur ser det ut för deras del? Kommer det att bli något Indy Lights? Vad har du hört från din ända?
Vi får väl se lite vad som händer. Det jag har hört nu är ju att det kommer köra. Och det är ju liksom deras intention, såklart. Sen vet jag väl att det kommer vara ungefär som förra året. De sa liksom att det kommer köra fram till att det beslutas att det inte gör. Sen får man ju bara se lite hur utvecklingen sker, men ju tidigare de kan ge ett sked, desto bättre för alla. Men jag tror och hoppas verkligen att det kommer köras nästa år.
Har du fått några förhandsinformation om vad ett eventuellt scholarship skulle ta vägen om det inte blir något mästerskap? Kommer du få support någon annanstans eller hur ser det ut?
Vi får se lite. Vi för ju en konversation med Honda just nu, och vi har ju tagit upp den, eller försökt stötta den möjligheten också, så att vi inte, ja, om det står att det inte blir någon Indy Lights, så att vi bara står, ja, platta och faller på backen, utan vi ändå jobbar lite proaktivt med det. Så vi får se lite. Honda har ju lite dörrar, inte bara i USA utan även på andra ställen. Så vi får se lite vad det kan bli där. Men deras första intention är ju att sätta mig i en Indy Lights-bil, och det tycker jag låter som en väldigt intressant framtid.
En sjukt bra idé utav Honda helt enkelt, att sätta dig i en Indy Lights-bil. Okej, då kommer vi till nästa komplicerade fråga då. Vad i vilket team? Mm. För att det måste ju vara något team som är kopplat till Honda såklart. I Indycar då menar jag, eftersom ni åker AER-motorer i Indy Lights.
Yes, exakt. Så det är, de sa ju även det liksom när de gick ut med det här priset, att det kommer vara mitt Honda-associerat Indy Lights-team då. Och redan där så har vi liksom, ja, det är ett par team som man kan köra med den. Och sen får vi se lite, eftersom det kan ju vara även nya team som ansluter inför nästa år eller... Sen har vi Andretti som är det största teamet och som även har kör med Honda-motorer i Indycar till exempel, så det är ju möjligtvis också ett alternativ, men det är också en konversation som självklart kommer jag vara väldigt, väldigt involverad i den, men det är även en konversation som Honda ska ha direkt med teamet.
Okej, så att det är lite grann upp till dem hur de bestämmer sig för att gå till nästa steg så att säga.
Ja, eller jag ska inte säga att de fullt ut väljer ett team, utan de väljer ut ett antal team som de anser liksom att de här kan vi köra med. Sen kommer ju liksom nästa budgetfråga med det hela också. För alla team har ju olika budgetar och så vidare. Så vi får se lite vad Honda känner sig liksom bekväma med.
Hur tycker du att racea i USA har varit då? För det är en ganska stor omställning trots allt jämfört med det du har gjort tidigare. Åka på Alton Park och Snetterton och så komma till Mid-Ohio och Road America och de här ställena som ni har kört på.
Ja, exakt. Det har varit en stor omställning. Inte bara racingmässigt, utan även, jag har ju bott här så mycket jag har kunnat. Så det har varit en ganska stor omställning rent ledarsmässigt också. Och försöka bli van vid. Men racingsidan tycker jag har varit rolig. Mycket mer respekt, men man är mycket mer kompisar off-track än vad man är med förarna här i Europa. Det kan jag säga. Och sen även hur man jobbar i teamet är ju väldigt annorlunda. Det känns som man har gått tillbaka lite till old school-stilen här borta. Det är inte jättemycket datadriven engineering, utan det är lite mer den här mänskliga touchen. Vilket är kul tycker jag. Det är skönt att få man en lite närmare relation med dem i teamet också.
Har det kanske till och med varit till din fördel?
Ja, det kanske jag skulle vilja säga. Det verkar som det i alla fall.
Mm. Okej, jag gissar ju att du håller lite koll på grabbarna i Indycar då, både Marcus och Felix som är där, och de har gratulerat givetvis till segern och hela den biten, och det är väl slutmålet nu då, eller med tanke på att du har tagit det här spåret i USA?
Ja, absolut, och det är som sagt, när vi skiftade lite fokus till USA så är det ju naturligtvis Indycar som vi blickar mot, men jag är inte den som är den, så öppnar den dörr en bra dörr att komma tillbaka till Europa, så... ska inte jag sitta här och säga att jag kommer tacka nej till den, utan vi stänger inga dörrar, så vi får se lite vad som händer, men naturligtvis blir det ju det mer naturliga målet Indycar.
Vad är en bra dörr i Europa? Ge mig ett exempel.
Ja, en bra styrning i Formel 2-team till exempel, eller något liknande.
Mm.
Ja, nej, men det skulle jag säga som ett bra exempel på en bra dörr.
Ja, men det är klart att det är det. En bra styrning i ett bra team i Formel 2, det är ju men det är ju så stora pengar också. Allting, va? Så att det är väl kanske svårt att få till. Jag vet inte. Hur som helst, ja. Är det sjukt kul med en svensk mästerskapsvinnare i dig, Linus Lundqvist, som får fira på nu då? Får du fira själv lite coronaskyddat eller vad händer?
Ja, vi hade ju planen att gå ut lite med teamet här, och vi tävlar ju i Miami, så vi tänkte att det här var ju perfekt. Det kan ju bli en ganska trevlig ikväll. Men bokstavligen allting här i Miami stängde ju vid 11, så det var ändå en relativt tidig kväll, vilket kanske var bra nu i slutändan.
Det blir en tidig barbecue idag istället. Eller flyger du hem till Sverige på en gång? Hur går det till? Vad ska du göra?
Nej, vi har ju faktiskt en race helg kvar i Texas om 2,5 veckor. Så den kommer jag stanna kvar till. Och sen så efter det så flyger jag tillbaka till Sverige.
Ja, vilken känsla för Linus Lundqvist att få ta hem titeln där borta i USA och fått $1 million i scholarship. Det kommer han ha stor nytta av framöver, hoppas vi, i vilket fall som helst. Då ska vi ta runda av den här podden lite grann. Ska vi titta lite framåt på helgen rent vad vi tror? Vad tror du kan komma att hända? Vi har ju Lewis Hamilton är fortfarande sin 91:a seger att ta utan att ha Netflix i bakfickan den här gången.
Exakt, den Netflix curse som blir allt mer vedertagen, tror jag, inom Formel 1. Men jag tror att generellt sett vad man tänker runt Hamilton är just den grejen. När han har haft en dålig helg så är det på något sätt att han kan lyfta sig själv i håret och sen så gör han bättre än någonsin. Han är ju sällan liksom två dåliga helger i rad. Och på något sätt så känns det också lite passande att han tar den här tangeringen av Schumachers segerrekord på 91 segrar i Tyskland på något vis.
Varför då? Just för att det Mersa är tyskt eller för att Schumacher är tysk eller bara ändå?
Båda de grejerna faktiskt. Okay. Just att Mercedes hemmaplan och sen så även då på Schumachers hemmaplan. Men också då att det är en tangering. Det är inte, han slår inte rekordet i Tyskland utan det kan han göra i Portugal.
Just det, exempel. Så är det. Så är det. Ja, det ska bli intressant att se faktiskt. Mersa kommer ju självklart att vara starka. Jag tänker lite grann på vad jag skrev idag, en blogg om Scott Dixon som hade en jätteledning på över 100 poäng som liksom bara har försvunnit till ingenting nu. Nu är det bara ner i 32. Och i och för sig bara ett race kvar att köra, va? Och hur han har tappat formen. Ganska grovt. Nu är det inte lika lätt att tappa formen i Formel 1 eftersom man är väl beroende, eller har man en bra bil så har man, men det är, jag tror inte att Lewis Hamilton kommer att komma i det läget i och för sig.
Nej, jag är väldigt svårt. Det återupprepar att jag tror att senast Hamilton hade två stycken skithelger, och vilket är typ det som krävs för att han inte ska vinna ändå, är ju länge sedan. I minsta fall, även om inte liksom ren statistik att backa upp det med.
Helger på rad, det har väl inte hänt på sen hybriden?
Nej, exactly my point. Så därför tror jag att om man ska sätta pengar på någon så... Du kommer inte tjäna så mycket pengar på att sätta pengar på Hamilton i och för sig. Men jag tror att han kan bli att räkna med. Men då har vi den här grejen att om ingenting funkar... sett till temperaturer och däck och sånt där, då kan det helt plötsligt bli, och vi pratade om magkänslor tidigare inför Mugello till exempel, att det kändes inte som att så här, banan skulle bjuda in till något bra race, men just en sån här joker, vilket är väderleken, även om det inte regnar så kan det vara så att man får liksom inte kontroll på sina inställningar eller får igång däcken och sånt, och då helt plötsligt kanske Mercedes är nowhere.
Så för kan det vara.
Är ju, det är så liksom temperaturer fungerar. Det är ju liksom, ja, ibland får man bara inte till det.
Nej, så enkelt är det. En som har fått till det, Erik, som vi ska ge en shoutout och som många är på mig om att vi ska nämna, är ju Linus Lundqvist. Linus Lundqvist säkrade till slut titeln nu då i Formula Regional Americas då, som är ett slags Formel 3-mästerskap, ja, som han då säkert upp nu och vunnit titeln i. Och en mästerskapstitel då som innebär ett scholarship på $1 million då i ett Honda-kopplat team i Indy Lights. Under förutsättning att det blir något Indy Lights. Vilket inte alls är 100 klart just nu då. Jag har förstått att det är väldiga frågetecken runt omkring det här mästerskapet som inte har varit speciellt starkt de senaste åren och haft väldigt lite bilar framförallt. Kanske en bra topp. Men inte riktigt haft den bredd som krävs. Så det får vi väl se lite grann vad som händer. Icke desto mindre jäkla bra gjort att vinna mästerskap. Det här är Linus andra mästerskapsseger. Vann ju brittiska F3 också. Lite svårbedömt mästerskap ska jag ärligt säga. Jag har ingen aning om de han har mött i det här mästerskapet är något bra överhuvudtaget. Jag kan inte göra den bedömningen. Men vinner man race och vinner man mästerskap, Så är man lite grann av det extra. Så enkelt är det. Mm. Och det är ju det Linus får med sig nu tycker jag framöver. Så får vi hoppas att dels att han hittar rätt team att köra för Indy Lights om det nu blir något. För det är väldigt, väldigt viktigt där om du ska vara med och slåss i toppen. Men vi hade hoppats kunna ha honom med, men vi har inte riktigt fått tag i honom än. Så vi får sikta på det till nästa vecka då. Så får han berätta själv.
Mm. Absolut, det är en racehelg kvar och han har ändå då säkrat mästerskapet, och det vill bara säga grattis till Linus Lundqvist och hoppas att det blir av någonting riktigt bra nästa säsong.
Absolutely. All right, då tycker jag att vi har möjlighet att stänga den här butiken för idag.
Tack och bak.
Detsamma, hej.